Hej kära lyssnare till Absolutions podcast, avsnitt nummer 11. Vi tänkte att vi idag skulle prata om någonting som kanske är ganska känsligt för en del. Och blir jobbigt därför att man förlorar kanske den enda på något sätt trygghet man har. Vi tänkte prata om diagnostisering. Jag, Thomas, sitter här med Marve.
Hej, hej.
Hej, hej. Ja, vi satt och pratade om innan här att det är viktigt. Det är viktigt att vi pratar om det. Och att det kanske kan bli känsligt. Vad tänkte du?
Ja, att det blir väldigt... det är ganska tabubelagt, känner jag, att ifrågasätta människors diagnoser. Att det är någonting som man gärna vill definiera som sig själv. Att min diagnos är jag. Och därför blir det att man kritiserar någons person istället för att kritisera diagnosen.
Det här är mina egenskaper. Jag är ju så här.
Ja, exakt.
Alltså vad vi pratar om för diagnoser, det är psykosomatiska eller psykologiska eller mentala, eller vad man nu vill kalla det, tillstånd. Och det stämmer ju. Alltså man kan ju beskriva olika psykiska tillstånd för på olika sätt. Men det blir väldigt missvisande att tro att det är en helomfattande beskrivning av vad som är problemet. Och också att det finns inget tillfrisknande i. Det finns ingen lösning på beskrivningen. Oavsett det är bipolär, ADHD eller vilken diagnos som helst. Och eftersom det inte finns någon lösning i diagnosen så stämmer inte diagnosen. Det är det vi vill påstå. Ja, vad ska vi...
Ja, men jag tänker det är klart man kan... Det blir ganska ointressant, tänker jag, att prata om diagnoser. Det är som på något sätt ge upp att konstatera att nu är det så här. Liksom, att jag får väl vara det med huvudet. Liksom, eller ledsen eller svårt att koncentrera mig.
Deprimerad.
Ja. Mm. Och att man tror att... Det är många som till och med blir provocerade att man påstår att det är något psykiskt. Att de tror att det är något medfött, att det är...
Just det, att min hjärna fungerar
så. Ja, exakt.
Att det är något fysiologiskt.
Ja.
Ja. Vi använder ju begreppet dysberoende för att det innefattar, och det är ju på sätt och vis, det är en diagnos, men det är en diagnos som är allmängiltig för mänskligheten, att människan är dysberoende. Jag kanske ska förklara kort vad jag menar med dysberoende. För det första så är det då mitt innersta tillstånd, mitt innersta väsen, där bor det mer eller mindre oro, rädsla, sorg, smärta, ensamhet, tomhet. Ja, alla negativa tillstånd man kan tänka sig. Det bor i alla människor. Och alla människor har på något sätt drabbats av någonting i sin uppväxt som gör att man har bäddat in det här tillståndet och försöker skydda det eller hålla det ifrån sig eller hantera det på något sätt. Eller förnekar det. Det får konsekvenser som eller det får beteenden. Mitt innersta väsens tillstånd får beteenden. Och de beteendena får konsekvenser. Och Är mitt innersta väsen tillräckligt illa däran så blir också konsekvenserna därefter. Och de konsekvenserna, det är ofta de man tittar på som symptom. Och därifrån kan man ställa en diagnos. Och varför vi tar upp det här är också för att många som kommer till oss har olika diagnoser. Och har upptäckt att ADHD är just nu på 2000-talet är det väldigt populärt. Så att det är väldigt många som får den diagnosen. Och det blir på något sätt att man håller det i handen. Det blir en trygghet att ha den här diagnosen. Äntligen så har jag en förklaring på varför jag gör som jag gör, tänker som jag tänker. Inte fungerar som jag vill att det ska fungera. Och i värsta fall så får man en drog mot det här också så att man inte löser problemet utan man tar bort de ytterligheterna i tillståndet som är negativa. Ja.
Det är väldigt skönt att slippa ansvaret och oron i att en utbildad läkare säger till mig att ja, men det är synd om dig för du har den här diagnosen.
Mm.
Då kan det ju vara synd om mig istället. Så jag kan säga det att ja, men jag beter mig så konstigt för att jag har ADHD. Eller, ja, avsäga sig ansvaret för sitt eget liv och sitt beteende.
Och det är också lite grunden till det här eftersom jag har drabbats på något sätt i min uppväxt. Så vill jag ju ha hjälp. Jag vill ju slippa ta hand om mig själv och lösa det här själv. Jag vill ju ha den här hjälpen, mamman, pappan som jag inte hade när jag var liten. Så det är väldigt bekvämt när jag får en diagnos av någon som jag på något sätt ska vara som en förälder. Jag slipper ta mitt ansvar och göra någonting åt det.
Jag tänker det är så mycket så där vi fungerar överlag att man vill ha en quick fix. Att jag, även om det inte är någonting bättre så vill jag hellre leva i en fantasivärld. För att då slipper jag i alla fall det här jobbiga som inom mig. Att jag kan hellre ljuga att säga att jag var ute och drack öl fast egentligen så gjorde jag någonting dumt. Liksom. Att jag alltid vill twista till sanningen på något sätt för att sanningen är jobbig. Och det här är lite samma sak. Att jag hellre så har jag ADHD än att jag har upplevt ett trauma. Liksom. Det är, jag gör allt för att inte se det som är. Liksom.
Och jag kanske inte kan se det. Alltså, man är faktiskt omedveten om det.
Ja, man känner bara av konsekvenserna som är ganska tydliga. Då.
Mm. Och det är lite därför vi vill prata om det här också. För att de som kommer till oss och har en diagnos är ofta att jag har den här diagnosen och sen så vill jag gå och se er för. Och så har man någon egen variant, idé på varför man vill gå hos oss. Och vissa andra delar, de kan man inte göra någonting åt för jag har den här sjukdomen. Och man förstår inte att det är precis det här som är problemet. Helheten, alltså mitt innersta. Att jag ska lära mig att ta hand om mig själv och få vuxen kompetens. Ett annat problem, eftersom vi mycket går ut med att vi behandlar sexmissbruk, kärleksberoende, bekräftelseberoende, medberoende. Så vill man gärna ha den diagnosen också, att ja, men jag är det här, jag har det här. Men ganska snart så upptäcker man ju att jag har ju lite av allt det här. Den medberoende upptäcker att jag köper ju lite mycket ibland. Då måste ju vara shopaholic istället och så blir man förvirrad. Vad är jag egentligen? Det här är alltså konsekvenser av hela problematiken. Förnekelse är också konsekvenser. Och det här att jag kan tänka mig att en del tycker att det är jobbigt att vi ifrågasätter diagnostiseringen är att man blir fråntagen den här identiteten och äntligen har jag på något sätt hittat en trygg plats att jag har den här diagnosen, det är så här Och så kommer vi ifrågasätter det och säger att det kanske inte är så enkelt. Du kanske måste göra någonting. Det kanske går att förändra.
Mm. Ja, att man hela tiden... Det där med att säga att de som kommer har redan innan de kommer har de en egen liksom en uppfattning om vad det är för fel på, på oss.
Mm.
Att vi har det här sökandet i oss hela tiden, att vi vill få reda på, vi vill bli friska, vi vill ha ett svar, vi vill ha det på papper, vi vill ha ett intyg. Att,
vi vill komma till trygghet.
Att så här är det, då kan det vara lugnt. Liksom.
Och en dålig plats är hellre en dålig plats än ingen plats.
Mm.
Så då tar jag hellre den här jumboplatsen och får den här diagnosen. Men vi menar att alla tillstånd går alltid att behandla. Med reservation säger jag det. Vad jag menar är att alla människor kan alltid må bättre. Om man vill och om man vågar. Och kanske måste man ha fått någon slags bekräftelse, kärlek i sin uppväxt. Har jag växt upp i en så pass död miljö, torftig miljö, så att jag inte har fått någonting överhuvudtaget. Jag har inte fått någon slags bekräftelse alls, någonsin. Helt oönskad. Då är det inte helt säkert att jag faktiskt kan komma till livet, så att säga. Tyvärr, det är ju det som man kallar för att man är psykopat eller schizofren. Eller att man är schizofren är ett mildare tillstånd. Psykopat är ett ganska definitivt tillstånd som i de flesta fall är tyvärr fortfarande nästan omöjligt att hjälpa. För de har ingen egen uppfattning, de förstår inte själva vad jag är för någonting. Vad är i mig som ska bli friskt? Vad är i mig som ska få utrymme att leva? Ska vi säga mer?
Ja, men nu ser jag framför mig här folk känner att hur fan vet du hur det är att ha ADHD eller?
Ja, jag har det själv så.
Ja, men det är det jag tänkte att vi kanske ska säga vad vi har trott att vi har haft för.
Ja, just det. Mm.
För vi vet ju hur man tänker.
Mm.
Det är inget konstigt så att...
Nej.
Att man vill ha en diagnos, det är
Nej, fullt
naturligt.
När jag var liten och gick till, vad heter det då? Det heter det BUP. Som, PBU heter det då, just det. Psykisk barn och ungdom. Nu heter det ju BUP.
Mm.
Barn och ungdoms psyk. Då kom jag dit, eller mina föräldrar tog dit mig, för då var det ju fel på mig. Och min känsla var ju att nu är det fel på mig och jag drabbar mina föräldrar, så att jag bär liksom ansvar för inte bara mig utan även för deras mående. Och då så fanns ju inte ADHD som en beteckning, utan jag blev, jag vet inte, kommer inte ihåg vad man kallade mig. Ett stökigt barn eller någonting. Men jag hade ju precis det som ingår i ADHD-beskrivningen, att jag hade svårt att koncentrera mig och lyssna och ta till mig information och lära mig. Och jag kommer ihåg det också, att jag var fullt upptagen med att försöka förstå varför finns jag? Vad gör jag här? Vad är syftet med att jag lever? Hur ska jag få lugn i mig? Och hur ska jag få någon slags bekräftelse från mina föräldrar att det faktiskt det är mig de vill ha, att de bryr sig om mig som individ. För det gjorde jag inte. Det såg jag inte att de gjorde. Och det är ju där oron kommer sig ifrån. Och det är det som man kan kalla för ADHD till exempel. Mm. Vill du säga något om
det? Ja, men det där känner jag igen väldigt mycket. Att jag med hela barndomen var liksom väldigt mycket uppe i huvudet. Att jag kunde inte tänka någonting på lektionerna för det bara snurrade i skallen. Och kunde inte sova på nätterna för jag var... Det var... Ja, det snurrade hela tiden. Jag hade ont i magen konstant för att jag var orolig. Och vi gick till läkare hela tiden. Jag var laktosintolerant och jag var gluten. Mm. Eller jag var liksom allting. Men ingenting funkade.
Och det stämmer ju. Det var säkert det. Men vad beror det på?
Ja, exakt. Och det är inte idag. Och det är samma sak där. Jag tänkte på den gång när vi hade någon... Jag körde någon utbildning liksom. Och jag satt helt fokuserad och tog in allting och lärde mig jättemycket. Och det har jag liksom aldrig varit med om i skolan en enda gång.
Mm.
Det gick inte. Även hur än intresserad den var. Liksom, det spelade ingen roll vad det var för ämne. Eller... Jag var inte där. Liksom. Det var...
Mm. Ja, jag kommer också ihåg. Jag hörde precis vad de sa. Så 2 sekunder senare var allting borta.
Nej, det gick inte. Jag ville ju. Jag, liksom, jag förstod att det här skulle man göra. Men det spelade ingen roll. Liksom.
Mm.
Men så tänkte jag på det efter liksom, när jag började gå på en av mötena. Så där, det kom jag också ihåg att det var skönt att det blev så skönt det här. Att det här är vi alla knarkare. Liksom, att det blev en gemenskap väldigt snabbt.
Mm, mm, precis. Därav alla 12-stegs inriktningar. Det finns ju 12-stegsmöten för vilken diagnos som helst.
Mm. Alltså man vill liksom, och det där sitter man ju liksom, de första mötena jag var på att... Det är ju den här ständiga jämförelsen att ja, men han är då värre än vad jag är. Liksom. Jag kanske inte får vara ändå. Liksom, att,
mm.
Det här håller ju de på att prata om heroin. Jag har aldrig tagit det.
Mm.
Liksom, att man ska hela tiden ha någon slags gemenskap som man, jag vet inte, som man hittar på i huvudet själv. Liksom.
Mm.
Så det är så viktigt att alla ska vara exakt likadana för annars får inte jag vara med.
Mm. Precis.
Men att ganska snabbt så kände jag det själv att det här är ju... Jag förstod ju liksom efter ett tag att det här är inte problemet. Och då blir det lite... Ja, men det blir en ny yta att Delia gömma sig bakom. Att,
mm.
att nu är jag knarkare, jag är inte människa helt plötsligt. Liksom. Mm. Det blir ju konstigt, jag med.
Mm, ja, det ser man vad skadligt det är att inte bli identifierad som biten. Man söker verkligen efter... Vilken identitet som helst. Och hjärnan som bekräftar ens innersta tillstånd. Och så alltså befinner jag mig på en dålig plats i mig själv. Så det är rätt skönt att få en identitet som bekräftar just det. Jag är en loser, jag är dålig, jag är fel.
Mm.
Ja. Jag tänker också på de här som... säger sig att vara sexmissbrukare, att jag gör så här, och det sitter så djupt i en, för att man har ju försökt att göra annorlunda, man har försökt bryta, man har försökt sluta med det man gör många gånger och det går inte, så att man är så säker på att men då är jag ju så här, alltså är jag en sexmissbrukare för jag gör ju så här. Och hur svårt det är att släppa det här, den här självdiagnosen som man har ställt på sig själv. Eller någon annan i värsta fall som utger sig för att vara kunnig. Och ja, vi gör ju så att vi, när folk kommer till oss, så börjar vi ju ganska omgående med att titta på medberoendet, var det grundar sig. Och när man förstår hur det hänger samman, så förstår man också varför jag använder den här besattheten i sex eller köpa eller droger eller vad det än nu må vara. Och ser att det är inte det som är problemet, det är inte där lösningen finns, utan det är just i medberoendekopplingen som jag har växt upp i. Mm. Thank you. när jag började, när mitt liv kraschade så att säga, så kom jag i behandling för mitt sexberoende, som det sades. Och det hade jag ju såklart. Så att det kändes ju jätterätt och jätteskönt och bekräftande att jag äntligen kan få göra någonting åt det här. Men jag kände ju också det, och det var väldigt bra. Alltså just det här att få uttrycka precis det som jag behövde få uttrycka, bli av med lögner och hemligheter, gjorde det var väldigt befriande. Men så småningom så kände jag att men jag är inte sexberoende längre. Det är inte det som är problemet. Då vet jag att då det så kunde jag inte säga, utan nu måste jag hålla i den här identiteten att det är jag visste och att det är det jag ska jobba med nu hela tiden. Och det där jag menar också att det är farligt att diagnostisera beteenden och konsekvenser, symptom. Det gjorde min behandling väldigt haltande. Jag fick liksom bryta mig loss ur det, den behandlingen som jag gick, för att kunna fortsätta min tillfrisknande resa.
Ja, då vill man ju på något sätt hålla kvar i det sjuka. För att utan det sjuka så finns det ingenting kvar. Liksom.
Nej, precis.
Då vill jag fortfarande vara beroende av det fast jag inte gör det längre. Så att det blir bara ett avstånd.
Som med mediciner till exempel. Ja. Jag vill inte sluta ta mina antidepressiva eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kan jag ju inte göra så länge jag mår som jag gör. Jag kan inte sluta må som jag gör så länge jag tar dem heller. Jag tänker på det här med oviljan att faktiskt gå till problemets kärna och hellre ha den här diagnosen, för att i en diagnos så är problemet mitt. Och då kan jag fortsätta att skamma mig själv och bära ansvar för det. Är det inte mitt, utan att jag har ett dysberoende som där uppkomsten är just familjekonstellationen, så innebär ju det att jag måste blanda in familjen, och då måste jag liksom försöka bryta upp de här hårda rollerna vi har. Och ja, vad säger man? Rollerna vi har gentemot varandra. Och jag måste möta den här skammen. Jag måste prata med dem i min familj. Jag är inte ensam om problemet, utan vi äger problemet allihopa tillsammans.
Jag kan tänka mig att det är väldigt jobbigt som förälder att... Jag tror att det kan bli vanligt med föräldrar att vilja veta vad det är för fel på mitt barn. Varför är han så jobbig i skolan då? Det kan ju inte vara vi som har gjort något fel, eller?
Vi har gjort allt vi kan.
Ja, han har ju så bra här hemma och ändå så slåss han på rasterna. Att vi erkänner att vi har gjort, att det har blivit knas någonstans, det är jobbigt att se. Så ja, alla är ju mån om att hålla upp den här bilden om att det är något yttre som är att bli drabbad av någon sjukdom här som...
Ja. Hon var ju så duktig i skolan. Varför gifte hon sig med en sån där slusk? Att man tror att de här villkoren som man sätter upp för sitt barn, att de är trygghetsskapande. Och det gör de ju på sätt och vis så länge man kan uppfylla dem. Men det ger inte individen det individen behöver. Och det yttrar sig så småningom någonstans på något sätt. Och det är väldigt läskigt som barn att fronta sina föräldrar att så här var det för mig. Tänker jag kanske ska säga någonting om varför man så gärna diagnostiserar och varför det är så svårt och finns så pass lite kunskap och kompetens om hur man löser problemet. Hur man löser dysberoendet. Och det är ju att problemet är ju skambaserat. Det är ett trauma som ligger till grunden. Trauman. Det har inte blivit respekterad, inte blivit mött, inte blivit sedd. Det vi gör i behandlingen, det är att jobba med det friska. Alltså alla människor är innerst inne friska. Människan är frisk. Sen har man ett tillstånd som står i vägen för att kunna vara sig själv och livet tillgängligt. Men vi möter det friska. Och ju mer man stärker det friska, stärker sitt jag så att säga, så kan man också möta de trauman som man är styrd av och blotta den skammen som står i vägen som hindrar. Trauma fungerar ju så att det är repetitivt, att jag återupprepar det som jag har varit utsatt för. Dels för att jag inte kan något annat, dels för att jag försöker igen få kontroll över det, eller försöker lösa problemet genom att göra om det. Men nu är det jag som har kontrollen över det. Och ser inte att det blir bara samma sak som återupprepar sig igen egentligen.
Mm. Och det blir, alltså jag tänker att ingenting funkar ju med att bekämpa en sjukdom eller krossa rasismen eller hela vårt samhälle är uppbyggt på det sättet att man ska trycka ner det som är dåligt och
man får inte fred så länge man strider mot krig.
Nej, och det så funkar vi också. Så länge vi krigar mot oss själva så kommer vi ingen vart. Men om vi kan se det fina i oss istället och odla det så kan man ju börja där.
Och det där att vi kan aldrig överge en tanke, utan vi måste gå dit och möta tanken och ifrågasätta den. Så att det är tanken som släpper oss när den visar sig inte stämma eller vi har hittat lösningen på den. Vi kan aldrig liksom gå ifrån våra problem. Vi måste gå till dem och lösa dem. Ja, du hade någon tanke.
Ja, men att lite samma som med diagnos, att man har hittat sin terapeut som, och det känns så skönt och det är så bra att man blir bekräftad och det är någon som ser en och
icke-dömd.
Ja, att där kan jag bara sitta och vara mig själv och tömma mig och vara ärlig och ja. Det där som jag alltid har längtat efter att vara. Men det blir så lätt att det blir den här personen som blir ens räddning. Att det är den här terapeuten som har gett mig det här. Att jag inte ser att det är jag som har det här i mig. Och att jag sitter där och är öppen och ärlig. Och sen så går jag ut och lever över igen. Liksom. Jag tappar ju bort mig själv lika mycket där ändå. Fast jag... Det gör jag det för någon annans skull eller...
Ja, att jag fortfarande är så fast i mitt eget sinne. Det är fortfarande bara jag det handlar om hela tiden. Och eftersom, jag brukar säga att så länge jag inte har vunnit makten över mitt sinne, så är mitt sinne min värsta ovän. Men när jag har liksom vunnit kampen mot mitt ego, så är mitt sinne, mitt psyke min bästa vän. Och med det menar jag att jag behöver liksom kapitulera inför mig själv, mina egna tankar, mina egna begär, mina egna viljor, lust, må bra, tankar, allt vad det kan vara. Jag behöver kapitulera inför hela mitt förhållningssätt till livet för att kunna få möjlighet att titta på mig själv och se hur jag fungerar. Det är då jag kan forma mig så att jag kan få vara i livet istället för att försöka få kontrollen över livet eller makten eller kompetensen eller förståelsen eller.
Ja, jag vill inte se att jag har någonting med det att göra nästan. Att det, att när jag går till en terapeut och säger mig ansvaret i henne. Och en terapeut säger gärna att jag kan hjälpa dig. Och det är ju deras jobb att hjälpa människor att må bättre. Och det låter ju skönt. Någon kommer att ta min ansvaret över mitt liv. Slipper jag göra det.
Jag brukar säga att man behöver gå till göra om, göra rätt. Att gå tillbaka till, alltså vi växte upp i en flock, i en grupp där jag problemet uppstod. Nu behöver jag göra om det. Alltså ingå i ett sammanhang där jag faktiskt kan ingå, får ingå. Och att jag brukar säga att anonymiteten i gruppen är en viktig komponent, och med det menar jag inte anonymiteten på så sätt att ingen ska få veta att jag är där, utan att jag inte är viktig, jag, min personlighet, utan att det som sker i gruppen är det viktiga. Och det som sker i gruppen är att vi har en gemenskap och vi har ett gemensamt mål. Därför så får alla delarna i gruppen en sån stor betydelse, istället för att det är bara jag som ska lösa mina problem så att jag mår bättre. Det är mycket mer synliggjort när vi är många som delar den här problematiken och delar önskan om att nå till ett mål.
Och att jag har så svårt att se mig själv och se mina se vad som är mina problem. Men jag har lättare att se andra, för jag är ju så, har ju varit så medberoende hela mitt liv. Jag har ju varit så medveten om vad min omgivning och mina föräldrar gör. Så när jag ser andra människor i gruppen, då kan jag plötsligt se det i mig själv. När någon annan visar sig sårbar eller ja,
jag speglar mig i deras.
Det är för det jag är så bra på, så. Det kan jag. Så det är en stor fördel med i gruppen.
Det är lätt i egen terapi att det blir symptominriktat. Jag kommer inte riktigt till kärnan.
Ja, men det är det man vill ha hjälp med. Och det är det, när jag kommer till terapeut, då vill jag ju må bättre så jag kan jobba mer, eller så jag kan få den här tjejen jag vill ha. Eller. Jag vill ju inte gå till kärnan med mina problem. Det vet jag inte vad det är liksom.
Nej, precis. Jag vill inte må ännu sämre.
Nej.
Vilket man ju gör om man ska komma till problemet. Problemets källa. Jag behöver ju liksom gå ända till botten för att lösa problemet. Vad var det vi skulle prata om nu?
Ja, terapi.
Ja, olika terapiformer.
Ja. Det gjorde vi väl.
Ja, det där att det är så populärt med olika må bra varianter. Jag har lite skamma av att ta hjälp. Så alla behöver. Det är det som är våran alltså det är i princip så kan man säga att gruppterapi fungerar, att där finns det möjlighet att uttrycka precis mina brister, mina fel, mina misstag, min sårbarhet, det som jag skammar mig själv för som att det är fel, finns det utrymme för att uttrycka det. Så att då stärker ju det som jag behöver stärka.
Men varför är det så laddat att prata om det här, det vi gör? Det har jag funderat på själv. Jag förstår på något sätt när jag försöker prata med människor så blir liksom 99% nervösa.
Mm.
Men samtidigt så är att prata om att jag går till en terapeut, det är väldigt vardagligt på något sätt.
Mm. Men vad man säger där, det ska man inte prata om.
Nej, det är sant.
Nej. Nej, men det är ju det där att det är villkor för tillhörighet i alla grupperingar. Och om någon bryter de här mönstren genom att blotta sig eller kanske blotta någon annan, då blir det väldigt gungigt i den gruppen.
Mm.
Då blir det läskigt.
Ja, och vi ger inte så mycket svar heller.
Nej.
Det är inte du är så här eller så här, utan det får du ta reda på själv.
Mm. Precis, man får inte den här diagnostiseringen.
Nej.